har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och är reporter på Affärsvärlden. Och nu är jag uppe på Mannen med Svartlings kontor och sitter här med Jan Dernestam som är managing partner på advokatbyrån. Tack för att jag får komma hit.
Tack själv.
Du, sist jag var här så var det för ett år sedan ungefär. Och då var det ett rekordår för er. Och sen nu så har ni ökat 2% det här året också. Hur kommer det sig att det går så bra för er och andra advokatbyråer?
Ja, det är ju så en enorm aktivitet i det svenska näringslivet har varit. Och jag menar, det gick ju ner lite i mars 2020 när pandemin slog till och marknaderna skakade till och börserna rasade. Men sen återhämtade, och det var egentligen bara M&A-marknaden som gick ner, den privata M&A-marknaden. Sen var den återhämtad mer eller mindre helt redan framåt maj-juni, och sen var det betydligt mer aktivitet under hela hösten 2020. Och sen har det fortsatt in i 2021, och idag så har väl hela branschen, jag skulle en fingertoppkänsla är att jag tror hela branschen, om man ser till affärsjuridik, ligger säkert kring 20% upp jämfört med 2020.
Och vad är det då? Ni är ju på många sätt en spegling av det svenska näringslivet. Vad är det som efterfrågas hos er? För ni är ju en fullservicebyrå, va?
Ja, det är det som är så kul, för att det är på alla våra verksamhetsgrupper. Vi är indelade i 17 verksamhetsgrupper och egentligen tre huvudben med tvister som ett, transaktioner och sen specialistärenden, regulatoriska ärenden. Och vi har lika mycket att göra inom alla områden. Det är allting som efterfrågas. Bolag tvistar, man gör företagsförvärv, man gör finansieringar. På den publika sidan har det varit mycket bud, mycket IPO-er fortfarande. Och även privata, men det är mycket att göra. Så att det går inte riktigt att peka ut något enskilt område, utan det är full fart på alla fronter.
Men tidigare, när började du på Mannen med Svartling?
Oj, personlig fråga. 1997.
Men en fördom som jag har är att tvister är något som har ökat mer och mer med åren. Det är någon annan som har sagt det till mig tidigare. Det var ju att tvister kom liksom typiskt sett när det var en lågkonjunktur, så började folk liksom bråka för att få tillbaka pengarna. Hur kommer det sig att man ser så många tvister nu som pågår liksom hela tiden? Har man blivit mer bråkig liksom i näringslivet?
Ja, till viss del så har det nog blivit amerikaniserat så. Det stämmer det du sa. Förut fanns alltid sammanhanget där att lågkonjunktur, då var det gungor och karuseller. Då gick det ner på transaktionssidan, upp på tvister. Det stämde ända fram till 2008 egentligen, den stora globala finanskrisen. För då gick inte tvisterna upp i samma utsträckning som tidigare, för det fanns inte pengar att tvista om, var det många som bedömde. Det var inte värt. Vi gör ju de största, framförallt gör vi stora internationella skiljeförfaranden, de största inhemska tvisterna. Men tvister i den kalibern har definitivt ökat. Sen om det betyder att vi är mer konfrontativa, inte, jag tror det hänger förmodligen samman med ett globalt näringsliv. Att det är, vi har haft en kultur tidigare i Sverige av att inte mötas i domstol eller inför en skiljenämnd. Men det är definitivt mer, och stora tvister framförallt.
Men det är också ni, liksom, man syr ihop avtalen. kan man inte försöka sy ihop avtalen så att de inte ska bli tvister? Eller har ni, om man ska vara lite konspiratorisk, vad gör ni?
Du menar att vi skriver avtalet som det sen blir bråk om?
Ja,
nej, det hade inte varit en speciellt långsiktigt hållbar affärsidé. Nu, våra största processer, det är ofta transaktioner som vi aldrig har varit involverade i. Men även om man gör världens bästa avtal som tar hand om allting, så finns det ju alltid saker som under, i ett stort infrastrukturprojekt exempelvis, där man har olika åsikter, där det finns möjligheter att öppna för tolkning. Hur ska det här lösas? Så att ett bra avtal minskar definitivt risken för en framtida tvist, men det är säkerställt. Risken blir aldrig noll.
Förra året så drog ni in drygt 1,44 miljarder i intäkter. Och så stora har ni aldrig varit tidigare. Samtidigt, och nu var ni upp 20% eller något sånt. Samtidigt har alla jobbat hemma i princip under den här tiden. Ni måste ju ha slitit något enormt på de biträdande juristerna och kanske delägarna också.
Ja, det stämmer. Det är slitsamt att jobba hemma, i synnerhet med den arbetsbelastning vi har haft. Ibland hör man företag säga att är vi säkra på att våra anställda verkligen jobbar när de sitter hemma? För oss är det tvärtom. Vi måste hålla koll på så att man inte jobbar för mycket. Vi har otroligt skickliga, unga, ambitiösa personer. Och innan pandemin slog till, vi har de senaste åren under ett projekt som en hållbar arbetsplats. Advokatbyråer historiskt sett, om vi går tillbaka till tiden när jag började för 20 drygt år sedan, kanske inte var kända för att vara den bästa arbetsmiljön. Men om inte vi på 2020-talet kan tillhandahålla en hållbar arbetsmiljö, jag menar, så som kunskapsföretag, hela vår tillgångssida i balansräkning, det är ju våra anställda, det är kunskap vi säljer. Så vi måste ta hand om dem, vi måste skapa en miljö som funkar. Och den blir, och det här har ju sagts förut också, men det går alldeles ut med, rent finansiellt var det vårt bästa år någonsin förra året, men det är klart att det är slitsamt att sitta om man bor lite trångt, man har inte tillgång till sina kollegor och man har ingen ansvarig chef eller ledare som kan snappa upp signaler att du har faktiskt jobbat lite för mycket, du måste vara ledig nu. Så att även om det går alldeles utmärkt, till och med ökar produktiviteten och effektiviteten på kort sikt med hemarbetet. Men det är i en sån här miljö, dels förstås så, naturliga självklarheter som att företagskultur, innovation, affärsutveckling halkar efter. Så det funkar på kort sikt att göra hemma, men inte på lång sikt. Men framförallt så våra anställdas hälsa. Sen tog vi redan från dag ett när pandemin slog till, när vi började jobba hemma i mars 2020, så anlitade vi en arbetspsykolog som heter Jens Näström, som vi brukar ha. Så han har hjälpt oss att köra medarbetarundersökningar varannan, var tredje vecka och hela tiden. Så vi har några mätpunkter, så vi hela tiden ser hur mår man. Och sen givetvis på individnivå. Och sen är det upp till varje projektledare, upp till varje delägare och ansvarig projektledare att också hålla kontakt. Allt från walk and talks med yngre anställda, och att vi ändå även under hemarbetet har försökt se så mycket som möjligt. Nu börjar vi befolka våra kontor igen. Och det var verkligen en helhetsbedömning vi var göra. Visst, det finns fortfarande en smittorisk. Vi förväntar oss i och för sig att alla är vaccinerade. Men i en helhetsbedömning så är hälsoriskerna, bedömer vi nu, större av att fortsätta arbeta hemma i ensamhet snarare än att gå tillbaka till kontoren.
Och skulle du säga att den risken gäller alla anställda oavsett var man befinner sig i bolaget, alltså delägare och biträdande jurister?
Ja, det är nog inte så kopplat till vilken roll man har och vilken personlighet. Vi har ju personligheter som verkligen har trivts och trivs fantastiskt bra och fungerar bättre att jobba på en distansmiljö hela tiden. Några vill göra det ibland. Men ska man hitta någon koppling eller någon röd tråd, så kan man säga ju yngre man är, desto tuffare har man haft att arbeta hemma. Det är enklare i en seniorroll. När man är en arbetsledande roll och projektledare, så är det lättare att fördela arbete och så, än att vara den som sitter och ska utföra allting, som kanske känner man inte har kontroll på sin tillvaro på samma sätt. Så att man är lite privilegierad ju äldre man är, och allra svårast har varit för att vara yngsta.
Du är ju ganska noga med, du är bolagsrättsligt så är du ju vd, men du är ganska noga med att påpeka att du inte är vd för mannen med Svartling. Varför är du noga med det?
Vi är angelägna om att vara ett partnerskap. Vi är 83 delägare som äger byrån tillsammans. Så skulle jag stå och peka med hela handen och tro att jag är the big boss, så skulle vi, för det första, skulle inte accepteras, och för det andra skulle vi tappa dynamik. Rätt vad det är så glömmer man bort att man som delägare ska vara entreprenör, man ska vara arbetsgivare, man ska vara projektledare och en entusiasmerande ledare i korridoren. Man får inte bli en tjänsteman som sätter sig och åker med bara i baksätet. Och har man då en vd som pekar med hela handen, ja, i vår miljö funkar inte det riktigt. Självklart så är det en balans mellan effektiv management och själva partnerskapsbiten. Så att enklare småfrågor, absolut. Men när det gäller de stora strategiska besluten, då vill vi ha med alla delägare på båten. Vi vill diskutera på delägarmöten. Vi vill nöta och blöta. Vi vill inte ta några förhastade beslut där. Utan vi vill ha en buy-in från så många som möjligt. Så det är en balansgång man får gå när man är MP på en advokatbyrå.
När man har följt den här branschen länge så har det tidigare varit ganska mycket diskussioner om att delägare var så dåliga chefer. Att advokatbranschen var ju kända för att ha dåliga chefer, och jag vet inte hur det var när du började och hur det är nu. Vad skulle du säga? Har det skett någon förändring?
Ja, det måste man säga att det har gjort en ganska stor förändring. När jag började då i slutet på 90-talet, då visst, det fanns goda ledare då också, men då blev man delägare typiskt sett för att man inte var den bästa ledaren på jorden, utan för att man var den bästa juristen. Och det var samma sak på domstolar och annat inom den juridiska apparaten. Idag när vi tar upp nya delägare så är ledarskapsfrågor alltid de frågorna som tar mest tid att diskutera när vi pratar om delägarkandidater. Det är inte huruvida personen drar in mycket pengar, jobbar många timmar. Det är självklarheter, och det är sånt som vi inte lägger allt för mycket tid på, eller om ens någon, utan vad vi tittar på det är 360-utvärderingar, det är vad de yngre tycker, hur beter man sig mot de yngre och har man potential att bli en bra ledare. Och vad gäller redan existerande delägare så har vi en uppsjö av ledarskapsutbildningar. Och vi pratar ledarskap på ett annat sätt. Vi måste vara moderna, hållbara ledare. Återigen, jag kommer tillbaka till det är ett kunskapsföretag. Vår enda tillgång är våra anställda, och då måste vi se till så att de har en bra arbetsmiljö också. Och det når vi bara till om vi också har ett bra ledarskap.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget, och jag har satt mig in i Sveriges kanske mest okända men också kanske bästa sparform. På 1700-talet hade männen ett problem som bottnade i att de dog väldigt tidigt, och då stod ju de anhöriga kvar utan försörjning. Så man kom på att man kunde spara pengar ihop och se till då att änkorna kunde få pengar ur den här kassan. Med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering och tillgång till olika bra tillgångsslag, som har låga avgifter och där en stor del av kapitalet dessutom är garanterat. Det har funnits hela tiden, helt okommenterat i typ 250 år, och det kallas ofta för pensionsförsäkringar. Och där är ju grunden till det svenska tjänstepensionssystemet och en del av nästan alla kollektivavtalade tjänstepensioner. Jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och ställt massor med frågor om hur det här funkar. Och det här finns som ett litet bonusavsnitt i vår andra podd, Kapitalet, där man kan lära sig mer om den här sparformen. Det är ju så också att man kan spara i en traditionell försäkring även utanför sitt tjänstepensionssparande. Precis som ett helt vanligt sparande helt enkelt. Och det är inte många som känner till. Så lyssna gärna på den om ni blir nyfikna. Annars finns mer information om pensioner och pensionsförsäkringar och andra typer av sparande på spp.se. Och tack säger vi förstås till SPP som hjälper oss förstå hur pensioner funkar och vilken roll pensionerna spelar för vår privatekonomi och för samhället.
Du personligen sitter ju med i juryn för årets ledare, som är ett pris som Affärsvärlden har haft och i över 30 år, kanske 36 eller något sånt där, jag vet inte exakt. Men vad tycker du, om vi tittar på det svenska näringslivet, vad ser du någon så här röd tråd utav de ledare som ni har utsett eller som man ser också blir allt mer populära?
Ja, jag tycker det har skiftat. Jag har suttit med i den här juryn i, vad är det nu, 7 år tror jag, 7 eller 8 år, och självklart, det finns ett antal, det är ganska väl uppställda kriterier från grundaren av det här priset, årets ledare, vad man tittar på. Man ska ha varit ledare i med- och motgång, man ska visa att man klarar en omställning, en turnaround. Men jag tror att det man tidigare kallar mjuka värden, det vill säga personalfrågor, HR-frågor, att man är en entusiasmerande, karismatisk ledare, tar mer plats och är viktigare. Och där tror jag att den typ av ledarskap som vi har här på Malmö Svartling. Ett värdedrivet ledarskap där vi pratar kultur, där vi, vad har vi för värderingar? Vi pratar om vår kultur, vi ifrågasätter våra egna värderingar hela tiden för att utveckla dem. Återigen, jag nämnde mjuka värden tidigare, det affärskritiska värden idag. De generationer som tar examen från universiteten nu, de kräver ett ledarskap, men det ska vara ett bra, empatiskt och coachande ledarskap, inte återigen peka med en hel hand. Då får man inte med sig sina medarbetare. Men om man visar empati, om man är en coach och som verkligen entusiasmerar dem och tycker det här är världens roligaste jobb, ja, då kan man gå ganska långt tillsammans.
Hur har du själv förändrats? Nu har du inte då varit vd här, men du har ju ändå, och inte chef heller tycker du inte om när man säger, men du har varit managing partner då i 10 år på Mannen med Svartling. Vad har du lärt dig? På vilket sätt har du själv blivit bättre? Eller har du ens blivit bättre?
Jag ska inte recensera mig själv, då får du nog fråga mina kompanjoner om. De har säkert massor av åsikter om hur jag har förändrats.
Men säg någon måste ha sagt något.
Nej, ja, jag vet, vi gör ju 360-utvärderingar av varandra, men förhoppningsvis leder det inte till, förhoppningsvis har jag inte blivit mer full av mig själv under åren, utan tvärtom, att man är mer komfortabel i rollen och att man inte behöver hävda sig eller visa att man har en viss roll för att, och sen får man heller inte glömma att det är inte en person, det är inte din personlighet typiskt sett, utan mycket följer med rollen. Du får ett mandat i med en roll du ikläder dig, och det där är det ganska viktigt att komma ihåg, att du kan ha en, du får en viss ställning på grund av rollen, inte på grund av vad du är du just. Sen självklart så vad det gäller rollbesättningar och så får du den förstås för att du är du, men vad jag menar är att man måste se lite ödmjukt på att mycket av det som det innebär i att ha vanlig, oavsett vilken nivå man är ledare på, man är projektledare, det kommer med rollen. Så man ska inte stå där och dunka sig på bröstet allt för mycket och boosta sitt ego och tro att man är den stora gåvan till ledarskap, för mycket sitter i själva rollen också.
Det finns ju olika kulturer på olika advokatbyråer. En, som jag har förstått det, så tycker du i alla fall att en kulturbärande faktor är sättet ni delar på vinsten i byrån. Kan du förklara det? Eller har jag rätt ens?
Ja, du har rätt att det är en stor del av vår... Ja, men vi är den enda stora advokatbyrån i Sverige där vi har vad man kallar pure lockstep. Att 100% av vinsten varje år delas exakt lika mellan delägarna. Oberoende av hur många timmar du jobbar, vilket ämnesområde du jobbar inom, vilket kontor, sitter du i Singapore, New York eller Stockholm, det spelar ingen roll. Vi delar lika på vinsten, och syftet med det är att vi vill inte ha någon intern konkurrens. Vi vill att vi ska vara, det kan låta lite fairy tale, men det ska vara en miljö med öppna dörrar, högt i tak, där man vågar gå in och fråga, där man är stolt över att dela med sig av sin kunskap. Och hela poängen med det är ju också att våra klienter alltid, när de går till Mannen med Svartling, då ska de veta att man behöver inte ta risken att den personen som får uppdraget tar det för att den personen tjänar mer på det själv, utan det ska alltid vara den mest lämpade specialisten som tar det. Och ibland kallas det ett kollektivt system eller till och med ett socialistiskt system, men det är faktiskt det ursprunget är The Cravath Model, som det heter. Det är ett amerikanskt system. Från början var alla Wall Street-firmor i USA hade det här systemet. Man delar exakt lika på vinsten. Så det är ett amerikanskt vinstdelningssystem.
Det är väl lite sådär legendariskt?
Ja, bland professional services så brukar det ju anses vara det. Det finns ju böcker skrivna, och de firade sitt 200-årsjubileum här för ett par år sedan. Så det är en fantastiskt välskött advokatfirma med superhög kvalitet. Som många gärna vill efterlikna. Men sen är ju det här systemet också utsatt för en press. Mest styrt av en amerikanska advokatfirma gick in i London och började köpa över delägare från andra byråer. Och tittar man på de 5 största Londonfirmorna som brukar gå under namnet Magic Circle, eller numera kanske mer och mer Global Elite, var alla lockstep-firmor från början. Sen när amerikanerna började komma in i London på 90-talet och sen har det accelererat under senare år med olika golden handshakes och bonusar, och då är det klart, då är det svårt att försvara sitt lockstep-system om man helt plötsligt hamnar under attack från en lite mer aggressiv firma. Så det är många byråer som har gett upp sitt lockstep-system, men vi är några ihärdiga. Vi är 7-8 byråer i alla fall runt om i världen som stenhårt håller på detta. Och vi träffas ganska mycket, vi pratar om det här och hur vi kan behålla, för vi vi och även många av de byråer som har gett upp, det är med stor sorg man har gett upp det här systemet. För det skapar en helt oöverträffad kollegialitet där man är generös mot varandra och inte minst att det hjälper klienterna. De vet att de har en hel organisation bakom sig. Så de byråer som har tvingats överge systemet har gjort det med sorg. Man blir mer av en corporate. Jag kommer tillbaka till vad vi pratade om. Du pratade om hur man är som ledare för en advokatbyrå. Att man inte får vara något av en vd. Återigen kommer tillbaka. Det är ett partnerskap. Och i det ligger väldigt mycket hur man fördelar vinsten.
Men hjälp mig och andra kanske också att förstå. För att om du är en delägare som drar in extremt stora pengar. Och det är ju också fördelat lite efter vad du sysslar med väl. Ja, då får du behålla mer själv. Och då har man också lockat över. Liksom de amerikanska byråerna har också lockat över andra. Genom att erbjuda enskilda delägare då väldigt mycket, väldigt stor ersättning. Och då kan man inte ha det här systemet. Är det så man ska förstå det eller?
Ja, man måste se till att man har någonting som attraherar mer än bara det monetära. Sen måste man ha en grundläggande god lönsamhet, för någonstans går ju gränsen förstås. Men den vanligaste frågan nästan jag får när jag berättar om vårt vinstdelningssystem det är, men hur tar ni hand om alla freeriders och underperformers? Och då brukar jag förklara att ja, men det är inte det som är problemet. Vi har inga sådana. Folk som jobbar i den här miljön, de är väldigt drivna, väldigt ambitiösa. Den relevanta frågan, hur tar ni hand om lite det du är inne på? Hur tar man hand om sina superperformers? Mm. Hur får man de som är superperformers att stanna, att vilja stanna? Så vi måste hela tiden... Sen kan jag säga att spreaden mellan... Vi ska inte överdriva skillnaden. Spreaden mellan högst intjänade och lägst intjänade är... Den är väldigt liten. Det är deltat, det är inte speciellt stort. Vi är också angelägna om att vi mäter inte ens på individnivå. Vi tittar på verksamhetsgrupper. Så att den enskilde delägaren mäts inte på sina siffror, utan vi tittar på hur klarar sig gruppen. Och sen är det upp till gruppen att hantera. Och sen har vi inte ett lönsamhetsmål. Det är inte heller så många kanske som tror på. Vårt mål är att leverera absolut högsta kvalitet, alltid. Sen kommer lönsamheten som ett resultat om vi har lyckats leverera den höga kvaliteten. Och det låter också lite fairytale-likt, men det är en väldigt skillnad vilket mindset du har. Går du in i någonting och säger jag ska leverera så att vi verkligen ökar lönsamheten. Jag menar, vi skulle kunna öka lönsamheten här på 40-50% över natten genom att dra ner på IT-investeringar, sluta utbilda våra anställda, sluta ta hand om våra anställda. Men vore det långsiktigt? Nej. Det skulle öka vinsten i ett par, tre år. Så även där måste vi ha en långsiktig syn, och det tror vi det är. Att bibehålla det här systemet och visa att det är hållbart i längden, fokusera på kvaliteten, och sen kan lönsamheten komma som resultatet av den.
Men i tider då, där man har haft otroligt mycket att göra, liksom extremt många år och sådär, så pratas det ju också om kampen om talangerna och om vi har det här att pengar fortsätter, jag har avkastning och så vidare. Liksom, ökar det också pressen delvis?
Nej, det gör, alltså, vi är väldigt noga. Vi förklarar för första anställningsintervjun och verkligen förklarar vårt system för de som söker hit att är du beredd att jobba om du ser att du dag efter dag jobbar fler timmar än personen i rummet bredvid? Nu är det återigen, man ska inte överdriva det deltat, den är inte speciellt stor skillnad heller på arbetsbelastning, utan alla verkligen tar sitt ansvar och hugger lojalt i. Så att det gäller att hitta den personligheten som letar efter någonting mer. Att man vill vara på den mest kvalitativa advokatbyrån. Förhoppningsvis så leder den kvaliteten till en hög lönsamhet, så man inte behöver bry sig om det andra. Men att hitta de personer som inte bara styrs av ett monetärt intresse, utan hitta någonting mer. Och det är väl där vi tror, och hittills har det i vart fall fungerat, att vår typ av företagskultur skapar det incitamentet att stanna kvar och vilja arbeta här.
För du pratar också om att man måste skilja på liksom stjärnor och primadonnor. Och det är något som du snappar upp utav en annan ledare någonstans, eller?
Ja, det var mitt första delägarmöte jag var med på. Då hade vi Karin Forseke som då var vd på Carnegie på besök. Och hon, när hon var helt ny, förklarade hon, när hon var ny vd, så slängde hon ut primadonnorna med behåll stjärnorna. Och det där illustrerar väldigt väl hur en framgångsrik advokatbyrå funkar. Vi vill ha stjärnorna, men stjärnornas mål med sitt jobb här måste vara att stärka varumärket Malmö Svartling och inte det egna individuella varumärket. Så jag tycker det är en fantastiskt bra liknelse Karin gjorde där. Man ska vara en stjärna, men man får inte bli en primadonna.
Men i kampen om talangerna då, om att behålla biträdande jurister, man har en bransch som går på högvarv, folk jobbar hemma, Man kan ju sitta och prata företagskultur hur mycket man vill. Men när folk jobbar hemma så är det ju inget man känner av och nya. Och så där. Hur har det påverkat de unga juristerna som ni tar in? För det är många per år, eller hur?
Ja, det är världens bästa fråga du ställer. Och som jag sa, det är just företagskultur, affärsutveckling, innovation som sackar efter när man jobbar hemma. Och jobbar du hemma riktigt länge, ja, då spelar det till slut inte någon roll vart du arbetar, vilket företag du är på. Då kulturen är väldigt svår att få ut, för kulturen är så mycket beroende av att vi ses. Man ser hur man, alltså kultur, man kan ju fråga sig det filosofiskt, vad är kultur? Ja, det är ju sättet vi gör saker på, våra värderingar. Och de är väldigt svåra att hantera och sprida på distans. När man inte ses. Så det är den mest viktiga faktorn till varför vi behöver... Även, sen ska vi kunna tillhandahålla en flexibel arbetsplats även i framtiden. Men det är viktigt att tomvikten på arbetet ändå är på kontoret. Rent socialt självklart också. Det är inte speciellt kontroversiellt för våra anställda längtar tillbaka till kontoren. Man vill träffas, man vill ses. Det är ju sociala varelser trots allt. Men företagskulturen är väldigt svår att... Det fungerar ett tag, det har fungerat hittills. Men vi börjar nog nå ett läge nu när... Vi har ju anställda som börjar. Men började man i februari 2020 så har man snart jobbat 1,5 år och knappt varit på kontoret.
Men vems ansvar är det egentligen då att man känner av med företagskultur? Alltså, ibland tänker jag också på de som är sidledes i organisationen. Eller vem är det som ska se till att så här funkar kulturen? Och har ni liksom krav på kollegiala krav, om man säger så, på hur man ska ta in någon? Eller är det delägaren som är närmast den nyanställda?
Alltså kulturen är också lite av ett rörligt mål. Det är alla anställda. Det är som när jag pratade om employee branding. Jag menar, vi har, tack och lov, och det ser vi väldigt ödmjukt på, 18 år i rad blivit utsedda av Sveriges juriststudenter till den mest attraktiva arbetsgivaren och den mest attraktiva inom juridik då.
Det är innan de har börjat jobba, eller?
Ja, det är studenterna som gör det. Ja, förhoppningsvis även efter. Men... Och då frågar man sig, jag tror att anledningen till att vi ända sedan universum börjar göra den undersökningen har hamnat på första platsen, det är just, det är företagskulturen. Men företagskulturen, den sitter ju, man brukar säga att den sitter i väggarna, men det är ju också återigen, det är hur agerar vi, hur beter vi oss när vi träffar studenter. Och det är ju alla anställda, det är delägare, det är supportpersoner, det är biträdande jurister, det spelar ingen roll vart man arbetar. Från man går in genom våra portar, träffar våra receptionister, tar hissen upp och till allting är färdigt, transaktionen är klar eller tvisten är löst. Så allt är ju employee branding, alla är ambassadörer, och samma sak gäller kulturen där, att det är vi som lever i byrån från tid till annan som skapar den kulturen. Sen brukar man prata i engelska termer av keeper of the fabric, en roll, alltså vem, en enskild person som är den stora vice personen som vet allt och kan allt, som bär kulturen. Men jag skulle säga keeper of the fabric på en firma som den här, det är alla vi som arbetar här. Men det är också viktigt att vi pratar. Jag pratar om kultur. Jag använder ordet kultur flera gånger varje dag. Och det är viktigt att vi gör det. För att det är ingenting som kommer av sig självt. Det sitter förhoppningsvis återigen lite i väggarna. Men för att få ut det ur väggarna är det vi som arbetar här. Som måste driva det här. Och utvecklas med tiden. Det är ju inget statiskt. Vår grundläggande värderingar, de är ju klart de samma idag som när byrån bildades. Men sen anpassas ju en kultur givetvis. Så att vi inte blir någon kvarleva från medeltiden.
Mm. Och apropå liksom kvarleva från förr. Den här branschen har ju också dragits med att det är så få kvinnor som... blir eller vill bli eller får bli delägare. Hur ser det ut hos er?
20% drygt av våra delägare är kvinnor. Och som du säger, vi har en enorm ryggsäck där. Och det finns ingen fråga att jag påstår som hela branschen har jobbat med ganska lång tid så mycket som att öka mångfalden. Och framförallt jämställdheten förstås, men även mångfald i etnicitet och annat. Men det viktiga är att titta på hur det ser ut de senaste åren. För man kan bli lite nedslagen när man ser att bara 20% är kvinnor. Men tittar vi på de senaste 10 åren så är en tredjedel av de nya delägarna kvinnor. Och tittar vi på de senaste 5 åren så är vi uppe i 40%. Och tittar vi på de senaste 3 åren så är vi uppe på drygt 45% av de nya delägarna. Och det är den relevanta siffran som visar att vi faktiskt når någonstans med det här arbetet. Men eftersom man typiskt sett när man väl har blivit delägare stannar i 25-30 år i ett vanligt företag, så kanske man sitter i en ledningsposition i 6, 7, 8 år och sen går man vidare. Här stannar man i 25-30 år. Så det är det jag menar med den här ryggsäcken jag nämnde initialt här. Att vi har en ryggsäck av väldigt många män som blev delägare för 15, 20, 25 år sedan. Så att siffran kryper uppåt, men det kommer att ta tid innan vi är 50-50. Men målet är självklart att återspegla samhället i stort och det är 50-50. Och nästa stora utmaning sen, det är också att se till att vi i alla andra mångfaldsperspektiv också levererar en mångfald som reflekterar det svenska samhället.
Varför är det viktigt?
Därför vi ger bättre råd. Jag menar, vi skapar en bättre dynamik, och det behöver man ju inte vara McKinsey-konsult och göra en studie som visar att mångfald är lönsamt. Det förstår alla insiktsfulla företag. Man kan inte vara en homogen grupp som bara består av personer med samma bakgrund och samma åsikter. Vi måste skapa, så som rådgivare och försäljare av kunskap, måste vi skapa en dynamik och ha en bredd i vår rådgivning. Och det gör vi bara om också våra anställda representerar mångfald.
Om vi återgår bara som sista fråga till förra årets ledare, var ju Mia Brunell Livfors på Axel Jonsson, som har... Vad har de? De har Åhléns, de har Kix, de har... Vad har de? De har Axfood. Ja, allt möjligt. Hon har ju arbetat ganska mycket med mångfaldsfrågor, kan man säga, ganska aktivt. Är det något som du tycker fortsatt är viktigt när man utser årets ledare? Råkar det bli så, eller är det något ni tittar på?
Nej, men det är absolut ett jätteviktigt inslag. Om än inte det ingår i de ursprungliga kriterierna från 37-38 år sedan. Alltid när vi juryn diskuterar de olika kandidater så är ta mångfaldsinitiativ av alla skäl. Dels för att man gör rätt när man gör det, och dels att man är en visionär person som inser att mångfald, liksom all form av hållbarhetsarbete, är faktiskt lönsamt. Det är inte bara ett moraliskt krav, utan det är dessutom företagsekonomiskt väldigt framgångsrikt.
Jag säger tack till dig, Jan Dernestam, Managing Partner på Mannen med Svartling, för att jag fick komma hit.
Tack så mycket. Trevligt att ses.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin, som utkommer varje vecka. Jag heter Helene Rothstein, och mer fördjupande journalistik om näringslivet och om börsen, det hittar du i magasinet Affärsvärlden och på sajten affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!